en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vem skapar värdigt samhälle? En gång var den frågan kärnan både för arbetarrörelsen och för ekonomer och filosofer i allmänhet att försöka besvara den frågan. Idag lever de flesta i den skapade myten om entreprenörer och kapitalister som hjältar som skapar nästan alla värden. Men grunden för allt värde är fortfarande arbetet, och den analys borde ge arbetarrörelsen en nygammal samhällsanalys och förnyat självförtroende, menar Niklas Blomqvist, L-ekonom, författare och bloggare som vi möter idag i Starta pressarna med mig, Daniel Sunen. Ja, men hallå och välkommen Niklas Blomqvist.
Tack.
Hur är läget?
Jo, det är bra.
Idag ska vi prata om något som man faktiskt inte får prata om i det här landet. Något som förtigs och förmörkas. Så här skrev jag så här, av en elit av mäktiga intressen som vill dölja... Nej, jag tog bort det. Alltså helt enkelt, vi får inte prata om vad som skapar värden, om arbetsvärdeläran. Och det har du skrivit om. Och vi har som sagt med oss Niklas Blomqvist. Redan sagt hej till dig. Vi har också med oss min kollega Max Järnek, samhällsekonomisk utredare på Katalys.
Mm. Hej.
Och du har varit på semester. Och nu, du har sett arbetets värde. Det är jätteskönt att vara tillbaka på jobbet.
Ja, verkligen.
Jag har också med mig Anna Gerin, biträdande chef och utredare här på Katalys.
Ja, hej hej.
Välkomna allihopa. Niklas, lite inledande så här. Du jobbar som LO-ekonom. Och det är en sån här term som vi gärna svänger oss med här på Katalys och så. Och i den här podden. Men kan ni, vad gör en LO-ekonom? Vad gör ni hela dagarna? Ni skriver essäer om arbetsvärdelära.
Nej, det gör vi på kvällarna. På dagarna så ger vi underlag till ledningen. Vi kan skriva rapporter. Jag kanske skriver en rapport om arbetslöshetsförsäkringen till exempel. Vi gör också ekonomiska utsikter 2 gånger om året, bland annat.
Ni liksom ger, så att säga, ni hjälper LO-ledningen och liksom LOs politisk, facklig-politiska arbete att liksom ha en ekonomisk analys, kan man säga.
Ja, det.
Och bland LO-ekonomer då, nu är inte du chefsekonom på LO, det är just nu en ledig plats, men så finns ju P.O. Edin och Rudolf Meidner och Laura Hartman var nyligen chef, och så finns det liksom många stora betydande ekonomer, och ni är rätt många där jämfört med Katalys. Ni är så här. Om man tar dig då, som nu jobbar du som LO-ekonom, vem är du? Hur hamnade du på LO? Det är som du inte plockat på gatan, utan du har pluggat och du har ett politiskt förflutet. Berätta.
Ja, det stämmer. Jag kanske blev plockad från gatan. Men innan jag började jobba på LO så doktorerade jag i nationalekonomi på Stockholms universitet. Och det gjorde jag fram till 2020. Jag skrev en avhandling inriktad på arbetsmarknadsekonomi. Och sen sökte jag jobb på LO där jag började som utredare och har sedermera blivit LO-ekonom.
Och vi brukar liksom inte köra, du har skrivit liksom aktuell då här i dagarna så kommer din, som jag måste faktiskt säga redan från början, spoiler, alltså otroligt fina och välskrivna essä, Arbetets värde. Och som katalyschef kan vi säga så här, jag jobbar inte med den här podden heltid, utan jag är chef på Katalys, va. Så kan man säga så att jag tror att när man, om 20 år, om 30 år, så tror jag att det här kommer vara en av de skrifter som jag tänker att vi liksom faktiskt kommer komma ihåg att vi gav ut. Därför att det känns som att dels så föds en författare, du har en blogg sedan tidigare, vi kan prata om den senare, men dels så föds du som författare, du har skrivit en avhandling, men det här är din första liksom för allmänheten kanske liksom noterbara bok, så att säga. Men framförallt så tycker jag att det andas liksom klassisk socialdemokratisk idéutveckling här. Det känns liksom, jag tänker på Karlibo och Wigforss som du också citerar i boken. Det är liksom, sånt här läser man inte varje dag, skulle jag säga. Jag tycker det är en otroligt välskriven bok. Och vi brukar gå rätt in i ämnet, så vi ändå håller på en timme och en kvart här, så kan vi prata direkt om det vi ska göra. Och Anna, du har liksom, du har nog satt upp en första fråga här.
Ja, precis. Nej, men huvudargumentet i din essä är ju att socialdemokratin har tappat sin ställning och arbetarrörelsen också, eftersom den inte längre har någon liksom egen samhällsanalys. Och istället har man anammat då högerns samhällsanalys, där kapitalägare anses skapa värde istället för arbetare. Och du föreslår att socialdemokratin och arbetarrörelsen kan vinna tillbaka sin position genom att använda just den här då arbetsvärdeläran som grund för sin uppdaterade samhällsanalys. Och den helt centrala frågan här är helt enkelt: hur skapas värde? Och du skissar då i SM på två förklaringsmodeller. Jag tänkte bara att du kan börja med att beskriva de här två. Den ena då nationalekonomins marginalnytteteori och sen arbetsvärdeläran. Vad säger de och hur står de mot varandra?
Ja, precis. Vi kan ju börja med marginalnytteteorin. Enligt den så är det så att kapital och arbete kommer mötas på en marknad och kommer producera tillsammans. Sen så kommer värdet som då uppstår från den här produktionen, det kommer att fördelas till både kapital och arbete utefter det värde de har bidragit med, den marginella nytta de har bidragit med i själva produktionen. Och enligt den här tanken så blir det ju då så också en rättvis fördelning, att kapitalet får det de har bidragit med och arbetet får det den har bidragit med. Jag säger istället att arbetsvärdeläran, den har en annan utgångspunkt, och där är det arbete som är grunden för allt värdeskapande. Kapital liksom existerar inte bara i sig själv, utan först har arbete skapat kapital, sen använder arbetare kapitalet för att producera mer effektivt. Så enligt den arbetsvärdeläran så är det istället så att det är arbete som sätts först i produktionsprocessen. Sen kommer kapital. Det är inte två jämlika parter som möts.
Den klassiska hönan och ägget-teorin liksom, helt enkelt. Arbete kommer före kapital. Ja. En sak som jag antecknade i min bok i marginalen när jag läste det här liksom, manuset jag läste flera gånger, men när jag läste boken igår, det är liksom på något sätt att om en person vill ha eller ett företag vill ha en hammare, då kan man för pengar köpa en hammare. Men någon måste först ha gjort hammaren. Och förmodligen om man dessutom då har ett företag som säljer hammare, så först utförs liksom arbetet att producera det här, och sen kan man tjäna pengar på det. Är det så du tänker?
Ja, och det som också är viktigt är att kapital kan inte skapa arbete. Det är bara arbete som kan skapa kapital. Finns inte en hammare så kan man producera en hammare. Man kan liksom inte producera fram en arbetare.
Och du nämner Abraham Lincoln, Karl Marx och Adam Smith i samma mening i den här essän. Vad är det de här tre har gemensamt?
Ja, det är väl egentligen att man kan säga att de skriver under på arbetsvärdeläran. Att Karl Marx och Adam Smith gör det är egentligen inga konstigheter, för det var liksom den ekonomiska teorin som var förhärskade när de verkade. Sen är det roligt att en politiker som Abraham Lincoln också gör det, så jag ska då läsa ett citat från honom här. Där han säger i ett tal till kongressen 1861 att arbete kommer före och är oberoende av kapital. Kapital är endast frukten av arbete och skulle aldrig ha existerat om inte arbete först hade existerat. Arbete är överlägset kapital och förtjänar mycket större respekt.
Det här är Abraham Lincoln, vad var det, 1861?
Precis, en politiker som kanske inte ska ses som varken socialist.
Alltså samtida med Marx kan man säga i princip då.
Ja, men kanske inte varken marxist eller socialist.
Och när uppstår den här marginalnytteteorin och varför liksom? För att det är väl inte egentligen värde den mäter, eller?
Den liksom börjar ta över den nationalekonomiska tankefloran på i slutet av 1800-talet. Det är ju ett sätt att beskriva hur prisbildning funkar, att priset bestäms av den marginalnytta en vara har för den som köper den. Det är så mycket man vill att betala för den. Sen har det ju liksom senare blandats ihop med att priset också är detsamma som värdet som varan eller har, till exempel.
Tänker du skriver liksom, man kan säga det är en essä på 90 väldigt snabbläsa sidor. Du brukar kalla de här katalysessä för liksom pixiböcker för människor till vänster. Och om man tänker då liksom, om man vill zooma ut lite grann så här, värdeläror, alltså idéer om att saker, det finns hierarkier, det finns olika, alltså det finns hönan och ägget, någon var först och någon bidrar med störst nytta. Om man tittar ut då, vad finns det för typer av värdeläror om man tittar ut förutom den som du skriver fram i din bok, som väl är ganska ren marxistisk på ett sätt, fast liksom basic marxistisk värdelära kan man säga.
Ja, alltså den, jag vet inte om jag skulle kalla den marxist, eftersom att den, man kan ju också ta den tillbaka till Adam Smith eller för den delen Abraham Lincoln då.
Och den Abraham Lincolnska värdeteorin helt enkelt.
Precis. Men den andra är en annan, den som är nu härskar, är ju den marginalnyttiteorin som säger att värde, eller ja, pris och det är det samma som värde, och det är liksom beror på marginalnyttan varor eller har för den som köper den helt enkelt.
Men vad är det största problemet med marginalnyttiteorin? Varför blir det fel liksom, menar du?
Ja, det stora problemet är att man har den här idén om att i till exempel arbetsmarknaden, att kapital och arbete möts som någon sorts jämlikar, och sen så är liksom fördelningen som uppstår mellan dem beror på vilket värde de har bidragit med, och det är helt enkelt inte sant, till att börja med för att kapital inte ens hade existerat utan arbete. Och med den teorin så blir också den fördelning som finns i samhället rättvis. Men med en arbetsvärdeteori så skulle man snarare kunna säga att det skulle vara mer rättvist om mer av det värde som produceras och grundar sig i arbete faktiskt också gick till de som producerar värdet, det vill säga arbetare.
Ja, det är ganska modigt på ett sätt tycker jag att du lyfter fram arbetsvärdeläran på det här sättet, för det är en ganska så kritiserad värdelära, och den är ganska ute kan man säga inom nationalekonomin där. Den brukar avfärdas kanske liksom genast i början när man läser nationalekonomi, att det är någonting som man trodde på förr i tiden men som vi nu har lämnat bakom oss. En sak som jag har tänkt, eller som jag har haft lite problem med när jag läst vad Marx har skrivit och sådär, är den här idén att värde, att när det överförs till, när en arbetare tillverkar en maskin så överförs det dött arbete till den, och sen så i nästa led så finns det här arbetet i någon sorts död form, och liksom att man ska förklara allting med arbetsvärdelära, att det blir lite metafysiskt på något sätt, att varför kan man inte tänka att en maskin har ett eget värde som uppstår när man uppfinner en ny teknik, så har den ett eget värde, eller om man tänker på det värde som man får från energi eller från naturresurser och sådär, att varför måste just allting handla om arbetets värde, varför kan man inte säga att det finns flera olika saker som tillför värde.
När det kommer till alltså maskiner, min beskrivning är snarare så att alltså kapital är ett sätt att för arbetare att skapa mer värde, eller att skapa värde mer effektivt, men jag skriver inte heller under på hela den marxistiska arbetsvärdeläran, utan min poäng är snarare att när man ska fundera på hur produktion går till så måste man gå till grunden, och det grundar sig i arbete. Utan arbete så kommer inget värde att kunna skapas. Maskiner på det sättet är ju maskiner döda. De kan inte i sig själva skapa värde, utan det måste till någon som står vid maskinen för att värde ska skapas.
Och sen så finns det ju saker i ekonomin som inte omfattar något arbete, som till exempel en finansiell tillgång kan man skapa utan att det är något arbete inblandat, eller att man kan se att värdet på ens fastigheter ökar utan att det är något nytt arbete som tillförs, att saker och ting kan ändra värde utan att arbete inblandas. Och sen som man tänker på vad Keynes skrev, så bedömde han värde mycket utifrån subjektiva föreställningar om framtiden, att man har subjektiva förväntningar på framtiden som sen kan bli självuppfyllande. Om man tänker att det ska bli en stor boom, en stor högkonjunktur, och alla investerar som att det ska bli en stor högkonjunktur, så kommer det bli det, och att det egentligen inte finns något fundamentalt värde, utan att det är mer subjektiva föreställningar som skapar värde. Kan man inte kombinera flera olika värdeteorier? Måste man ha en?
Jag tror att man kan kombinera det. Det jag skulle vilja skilja från är egentligen att det jag säger är ju att värde kan liksom inte skapas utan att arbete först har lagts ned i att liksom producera någonting. När det gäller liksom finansiella tillgångar och hus och sånt, så handlar det väl egentligen om att så här, priser på dem kan öka. Är det så att värdet har ökat, så kan man ju se att det kanske är för att du helt plötsligt kan få någonting annat mer för ditt hus. Men då är det ju, för att kunna få någonting mer för ditt hus så måste ju någon ha producerat någonting som du kan få för huset. Så det är återigen, det grundar sig i att arbetet skapar det värde. Sen så kan det liksom, ja, sen kan det komma värdeförändringar eller prisförändringar i till exempel ett hus. Men vad man kan göra och vad man kan konsumera kommer ju fortfarande bero på vad som skapas från arbete.
Okej, okay. Så att om jag ska förstå dig rätt så är det att om man ska analysera hur prisbildning går till så kan man behöva andra verktyg, men att arbetsvärdeläran är mer en sorts en teori om fundamentalt värde om det som är som folk värderar som inte kan mätas i pris enbart.
Ja, så skulle jag säga. Prisbildningsteori är ju då är marginalnytta och tänket ändå ganska värdefullt, och framförallt att vara liksom marginalkostnader för att producera en vara. Det kommer nog bestämma hur priset ser ut.
Alltså det jag tänker så att man kan ju lätt resa liksom om man hör om den här boken och den här diskussionen, man har kommit in 10 minuter i den här podden, och så kan man tänka sig att ja, här vill någon liksom återupprätta liksom arbetets värde och liksom värdet av liksom arbete och löntagarnas liksom insatser när man skapar världen. Och det jag tänker liksom som är mer ett politiskt djur, det är ju någonstans att hela ideologin idag är liksom det här, vem skapar värde? Om man frågar man en 16-åring som åker runt på någon voj här i Stockholm, då tänker jag att de tänker att det är någon sån här Elon Musk-person som skapar liksom, som skapar allt genom att liksom använda sina pengar som de då på något häpnadsväckande sätt har uppfunnit själv ur tomma intet, så kan de då skapa massa saker, roliga telefoner och den här vojen och liksom Teslor och massa andra saker. Och det som jag tänker liksom värdet av din bok är någonstans att på kollektiv, klassmässig nivå så är arbetet idag värdet av arbetet är osynliggjort och värdet av arbetet är undervärderat. Och du, liksom, du emanerar ju liksom bygger upp egentligen en hel samhällsanalys ur egentligen att du ändrar synen på vad det är som skapar värde, så får du egentligen har svar på väldigt många av de frågor som vi på Katalys jobbar med och de som de här socialdemokratiska arbetsgrupperna jobbar med och det som har liksom varit vänsterns problem. Så att jag tänker att för mig var det ganska, jag läste den här i manus ett par vänder för länge sedan och så läste jag den nu när boken var klar. Jag tycker att du gör något ganska liksom, du gör något genom att du ändrar grunden för vad, ja, det du har pratat om här liksom, arbetet är det primära som skapar värde i samhället. Då drar du massa filosofiska, moraliska, politiska slutsatser av det. Kan du säga något om det? För att det blir en väldigt politisk analys ur den här nästan filosofiska, ekonomisk-filosofiska grundpremissen om arbetsvärdeläran.
Ja, jag håller med. Alltså man kan ju dra många slutsatser från det här. Dels så är det ju genom att tänka på att det är just arbete som är grunden för att värdeskapande, så kan vi återigen tänka oss att full sysselsättning är ett mål värt att arbeta för politiskt. Det är liksom så vi kommer öka värdeskapandet i samhället. Det har ju också förstås alltså fördelningspolitiska implikationer, att det kanske inte är så att vi behöver kasta massa pengar av Elon Musk för att det ska hända spännande saker, utan det är snarare så att vi ska investera brett i den breda arbetarklassen.
Jag tänker en sak som du skriver någonstans i slutet på SN, jag har noterat sidan, men jag liksom, poängen är att det är så snyggt formulerat att om man liksom, om man skulle öka, alltså om man skulle föra till exempel full sysselsättning och investera i välfärdsstaten, då skulle det öka jämlikhet, alltså beskatta de rika och liksom istället liksom investera i välfärden. Då skulle det öka jämlikheten och det skulle också vara rättvist. Kan du säga, du liksom, det är ju bodelning på något sätt genom jämlikhet och rättvisa, att det finns ett rättvist argument här att det finns ju väldigt mycket argumentation kring att man ska ge till de fattiga. Alltså att det finns en vänsteridé som jag tror du tycker är fel samhällsanalys. Att vänstern vill ge till de fattiga, de som har det jättesvårt. Omfördela till att väldigt mycket omfördelning. Man ska ta från de som producerar, de rika, och ge till de fattiga. Robin Hood-metoden. Men du menar egentligen att genom det här felsynen på vad som skapar värde så är det, har vi, liksom, vi värderar fel från början. Kan du säga någonting om det? Hur liksom, att liksom, genom att göra som du gör eller åt ditt håll så får man syn på vad det egentligen är som borde värderas.
Ja, jag tror också att man kommer komma längre om man gör så. Problemet med omfördelning är att det finns en oerhört skarp gräns där. Så du kan ju inte, om det är så att det är Elon Musk som skapar värde, så kan du inte hålla på att omfördela för mycket från honom, för då kommer han sluta skapa värde. Men om det är liksom arbetare i bred bemärkelse som skapar värde, då är det helt enkelt rätt att det är de som får frukterna av arbetet, och då kan fördelningen komma längre och vi kan, alltså, det är lättare att argumentera för det jämlika samhället som vi vill ha.
För det är liksom rätt. Jag tänker på August Palms tal då, Vad vill jag Socialdemokraterna? Då sa han liksom att det är inte så att liksom arbetarrörelsen vill liksom ta från de rika, utan man vill helt enkelt ha en annan fördelning. Det är inte att man vill ha en, man vill bara ha en annan. Idag sker en fördelning i samhället enligt vissa premisser, och man vill ändra den fördelningen.
Ja, exakt. Det, jag kan inte citatet till, men jag har också en vag bild av det. Det är väldigt, väldigt bra sagt av honom, för att det är som du säger, det finns redan en fördelning idag. Det finns liksom ingenting som säger att kapital ska ägas av några få, och liksom att förmögenhetsfördelningen ska vara extremt skev. Också eftersom att det faktiskt inte är så, att det inte är de här personerna som har skapat kapitalet. Kapitalet har skapats av arbete. Så redan idag har vi en viss fördelning som inte är rättvis i sig, bara för att den finns, utan man kan tänka sig andra fördelningar som kanske är mer rättvisa.
Alltså en sak som var lite en så här aha-upplevelse för mig när jag läste, det var när du liksom kontrasterade värdeskapande saker med värdeförstörande. Alltså att ibland till och med att vi idag, om man inte liksom har den här grunden som arbetsvärdeläraren då enligt din definition säger, att om man inte har den i grunden så kan man lätt förväxla värdeskapande och värdeförstörande saker. Och ett exempel är finansmarknaden. Kan du beskriva det exemplet?
Ja, tanken är ju att om man tror att alla belönas efter den marginalnytta som de liksom bidrar med i produktionen, då kommer ju liksom produktion per automatik att vara värdeskapande. Och vi ska inte hålla på och pilla på det politiskt, utan marknaden kommer sköta det där. Men det, så är ju inte fallet. Och som du säger, finansmarknaden tycker jag är ett utmärkt exempel. Det finns ju oerhört mycket i finansmarknaden som vi vet inte är värdeskapande. Till att börja med så är det liksom massa privata pensionsfonder som försöker blåsa för småsparare. Det kan ju knappast betraktas som värdeskapande. Men det som också det ett exemplet som jag tar upp i sen är att det som liksom faktiskt har hänt i USA är att det finns finansbolag som har tävlat om att några millisekunder, verkligen millisekunder snabbare än andra får reda på att en aktiekurs har förändrats. Och då, genom att veta det här någon millisekund snabbare än någon annan, så kommer de kunna köpa och sälja till liksom över- och underpriser och tjäna massa pengar på det, helt enkelt. Och det är ingen annan som, det skapar inte värde för någon annan, men marginalnyttan för det företaget är extremt stort, så de tjänar oerhörda pengar. Dessutom kommer de ju använda sig av massa reala resurser. De kommer att liksom dra fiber och optik för att det ska gå snabbare. De kommer köpa in massa snabba processorer för att liksom de ska jobba snabbare. De kommer anställa massa människor som gör snabba algoritmer, eller liksom jurister som ska hitta kryphål i lagen och så vidare. De kommer att uppehålla massa reala resurser på en verksamhet som inte skapar något värde överhuvudtaget för samhället. Och det här är liksom, om man tror att marknaden av sig själv genom den här marginalnytteteorin kommer skapa värde för samhället, då tror man ju också att det här företaget är, som tjänar oerhörda pengar, kommer är värdeskapande.
Och dess aktiekurs då kanske nu just nu är inne i någon bubbla och liksom håller på att tredubblas och fyrdubblas. Och rent med den här pristeorin liksom, att då priset på deras vara, alltså deras då alltså deras finansiella instrument och en aktie kanske i det här fallet eller obligation, det där priset ökar, men värdet är, menar du då, noll eller till och med negativt? Därför man kanske säger att 1000 personer är inblandade i det här bolaget, och några borrar sig just nu genom någon husvägg för att dra en kabel snabbare, som är en millisekund snabbare, för att de ska kunna bli snabbare än Goldman Sachs liksom, när de handlar på New York-börsen. Alltså om 1000 liksom årsverken i 10 års tid används det här, så skulle de förmodligen ganska begåvade personer, högutbildade, yrkesverksamma, hade de jobbat med klimatforskning, klimatomställning eller att finansiera liksom gröna investeringar, då hade det varit mycket mer, då hade man skapat värde. Genom att man tar bort det potentiella goda som man hade kunnat skapa, så förstör man, det är det Anna är inne på, att då förstör man världen i princip.
Ja, man undanhåller liksom produktionsresurser från där värde faktiskt skulle kunna skapas, kan man säga.
Det är otroligt, alltså de politiska implikationerna av det här är otroligt långt, alltså man skulle kunna dra otroligt radikala och långtgående analyser och slutsatser av detta som vi i vår reformistiska inomparlamentariska tolkning av socialdemokratin inte ska dra hela vägen, men det är ju väldigt radikal, det är därför vi är så glada när vi läser den här. Det finns en otroligt radikal klangbotten i den här scenen. Den ifrågasätter egentligen allt i dagens kapitalism.
Ja, eller mycket i alla fall.
En viktig insikt som du kommer fram till där i slutet som arbetsvärdeläraren ger, att man inte kan spara arbete. Man kan inte spara det till imorgon. Det kändes väldigt relevant för Sverige och hur vi ser på makroekonomin i Sverige. Kan du utveckla lite varför det är en så viktig insikt?
Ja, gärna. Det är ju... Tyvärr så övergav ju socialdemokratin, alltså full sysselsättningspolitik på 1990-talet, för att istället försöka liksom få ner statsskulden på något sätt. Någon tanke om att man kan spara sig till ett välstånd, vilket kanske funkar på en individnivå eller för ett hushåll så kan man spara och är rikare i framtiden. Men för ett samhälle så kommer det här inte fungera. Alltså, om du sparar så pass mycket att efterfrågan i ekonomin är låg och folk är arbetslösa, så betyder det att de reala resurserna, de som faktiskt kan producera, inte gör det. Det betyder ju att vi inte kommer producera lika mycket konsumtionsvaror idag som vi hade kunnat göra, vilket gör oss fattigare idag. Det betyder att vi inte kommer ha lika många som arbetar med att bygga upp framtidens kapital som hade kunnat göra att vi hade kunnat producera mer effektivt i framtiden. Så vi blir också fattigare i framtiden helt enkelt.
Alltså jag tänker så här, du citerar ju Karleby och Ernst Wigforss, bland annat mina husgudar, och du skriver i ett kapitel som heter Samhället som ett hushåll med en budgetram. Där menar du då att den här arbetsvärdläraren, när den glömdes bort, så öppnade det liksom för dagens, som du säger, bokföringssyn på samhällsekonomin. Och vad var det Ernst Wigforss förstod som dagens då finanspolitiska politiker inte förstår?
Just enkelt att arbetskraft som egentligen inte används idag är för evigt bortslösa. Du kan liksom, man gillar ju att prata om att spara i ladorna, men du kan inte spara en undersköterska i en lada och plocka fram när det är en pandemi, utan du måste anställa den här personen innan pandemin så att den kan hjälpa till i omsorgen när det smäller.
Precis, alltså bara liksom för våra trogna lyssnare här och kanske nytillkomna lyssnare, att alltså, vi har ju en pågående diskussion i samhället om att liksom, vad är det som gör oss rustade för att göra oss rikare i framtiden? Din bok på baksidan handlar om att återerövra berättelsen om välståndet. Och vi går ut den senaste scenen innan din, Lena Sommerstad, så säga. Jag tycker de här är ganska besläktade. Hon argumenterar ju för att det är inte bara liksom hårda investeringar i infrastruktur och liksom så som skapar värden. Ni är inne på samma ämne kan man säga. Utan hon menar att, fast kanske ännu mer hands-on i välfärdsstaten, att liksom investeringar i utbildning, hälsa och så vidare, det skapar värde. Du är inne på det också i din bok. Och du citerar också Lena Sommerstad. Du har med liksom referenser till henne. Men jag tänker så här, liksom, den här diskussionen som pågår, alltså att om man tar den här perioden, det är snart 35 år sedan vi hade full sysselsättning, alltså i slutet på 80-talet och början på 90-talet. Sen dess har vi då, som du är inne på och sagt här, liksom lagt om politiken till egentligen då låg inflation och massarbetslöshet, prisstabilitet, och så har man betalat med arbetslöshet.
Eller hög inflation som nu.
Ja, eller nu är det hög inflation och massarbetslöshet. Och då tänker jag så här, har det, den politiken, vad har den lett till? De här, med ditt synsätt som ju vi här i den här podden delar, vad har det lett till så att säga? Om man skulle tala med, om det är Svantesson eller Damberg eller Göran Persson eller Magdalena Andersson eller Anders Borg eller Allan Larsson, eller listan kan göras väldigt lång. De är som en kropp här, de här liksom samma parti, Finansdepartementspartiet, som styr finansen oavsett vilken regering som sitter. Då skulle de ju förmodligen säga att det här har varit en oerhört nödvändig och framgångsrik politik som har rustat Sverige starkt för framtiden. Framförallt för att möta kriser som coronakrisen, finanskrisen 2008 och klimatomställningen, som eller klimatkrisen. Vad skulle du svara dem om du satt mellan fyra ögon med Anders Borg till exempel? Det här är ju, vad fan pysen, vad du skriver om arbetsvärde. Sverige då, vi är ett rikt land, vi är väl rustade, vi är rustade för nästa kris. Vi har aldrig varit bättre. 80-talet, det var ju för jävligt. Vi hade ju stor statsskuld och budgetunderskott och en svällande offentlig sektor. Sverige var som en bananrepublik 1988, och nu är vi bättre än någonsin, skulle de kunna säga. Vad svarar du då?
Ja, om den nästa krisen är en klimatkris, vilket ju inte låter helt orimligt, så hade vi ju, om vi inte hade haft 7-8% arbetslöshet, hade vi ju kunnat haft hundratusentals fler människor som hade kunnat jobba med att elektrifiera samhället, skapa förnyelsebar energi, göra allting som alltså hade gjort att vi hade stått starkare rustade, både inför den här energikrisen som kom i och med Rysslands invasion av Ukraina, eller för den delen haft en starkare vård och omsorg som hade kunnat ta hand om pandemin på ett mer lyckat sätt än vad som faktiskt gjordes. Man kan ju, skulle också kunna nämna att det liksom krävdes ett NATO-inträde för att någon skulle förstå att vi behöver en stark malmbana också.
Jag frågade faktiskt på Twitter, kan man rösta på NATO i EU-parlamentsvalet? Men det var ingen som svarade på det. Alltså jag vill bara ha deras sjukvård och deras järnvägssystem, så jag är nöjd liksom, i alla fall som en provisorisk utopi liksom. Nej, men alltså, det jag menar är så att för några år sedan, en annan tidigare kollega till Balder Bergström som var praktikant här, jag bad honom bara för några år sedan i förra valet liksom, då när vi pratade om elpriser, vi hade inte råd, Socialdemokraterna hade inte råd att gå till val på något elprisstöd, man vacklade där och förlorade kanske valet på det, vilket också skriver tror jag i boken. Alltså man har liksom då, jag bad honom så här, om Socialdemokraterna efter något år 2014-2015 någonstans hade halverat arbetslösheten, vilket man ju sa att man i princip skulle göra, om man hade gjort det, hur hög hade vår då BNP varit? Och då tror jag att jag räknade ut, det här är lite grann jag skrev om där i Fokus, då hade varje hushåll då i snitt haft 40 000 kronor mer i årsinkomst. Och då konstaterar jag bara att om vi hade liksom gjort det vi skulle, sett folk i arbete, då hade samhället, och så hade det lett till en större BNP, då hade vi varit rikare. Då hade människor också haft råd att betala de elräkningarna. Man hade också kunnat tänka att en del av de här arbetena hade gått till att bygga de här elnäten som hade gjort, liksom, och elsystemen som hade gjort att vi då hade varit, som du säger, robust, liksom förberedda och mindre beroende av rysk olja. Men en annan fråga då, är vi fattigare idag som samhälle än vi hade kunnat vara om vi hade följt ditt recept, alltså investerat i välfärd, investerat i full sysselsättning med mera? Hade vi varit alltså, för den, om man ska ta den, så, om man lyssnar på det som heter A-ekonomi, om man lyssnar på ekonomiekot, om man följer finanstidningar, då tror jag att bilden är att vi idag är rikare för att vi har sparat, och att om vi hade haft en lite större statsskuld och gjort till exempel elsystemet robust eller byggt de här malmbanan tvåspårigt, då hade vi varit fattigare. Vad är ditt svar, eller vad tänker du kring det?
Ja, hela den idén är egentligen bizarr. Och det tänker jag, att om man liksom lämnar det här bokföringssynen och istället tänker vad som faktiskt skapar värde och vad som är värde, så är det ju en märklig idé att tänka sig att om vi hade kunnat transportera fler varor, mer järnmalm, kunna producera mer järn, producera fler bilar, fler vad som helst, så skulle vi vara fattigare. Alltså det är väl, hur går det ens ihop? Det är inte logiskt överhuvudtaget för mig.
Ja, det är som du skriver i boken, att man tänker på hela samhällsekonomin som ett hushåll, och att man jämställer statens budget med samhällsekonomins budget. Men,
det där måste du ha gillat, Max. Jag tänkte på
absolut,
dig flera gånger jag läste.
Ja.
Alltså andra halvan av boken, det är som att liksom, då tänkte jag, nu Max, vakna nu, du måste läsa hela boken här fram till liksom.
Ja, nej, jag håller med om vartenda ord. Och som du sa förut också, att man kan inte spara arbete varje år som man har 7-8% arbetslöshet. Alla de arbetstimmarna som man då inte använder, det slösar man ju bort varje år. Så varje år, i 30 år, så har vi bara slösat bort massvis med arbetstimmar och massvis med välstånd som vi hade kunnat ha. Så att det är väldigt bra att du lyfter fram det, för att det är någonting som är värt att kritisera.
Du skriver också någonstans, vi kanske kommer in på det egentligen sen, men det här att man, du skriver egentligen, vi kommer in på det sen, men i punktprogrammet, jag tycker det finns en koppling här, att man skulle till och med i princip, man skulle kunna låna till att höja, liksom förbättra trygghetssystem och liksom sätta människor i arbete. Man skulle kunna låna till att i förväg liksom trampa igång hjulen och i princip låna till bättre trygghetssystem. För det skulle sen leda till att vi får igång en ekonomi som gör att man kan betala. Eller hur? Du är inne på det, en av dina punktsatser sen. Ditt partiprogram på slutet där.
Just, ja, jag tycker ändå att för det i debatten som ändå håller på att vända lite nu när det gäller vad man kan och inte kan göra som stat, så är det ändå de som liksom har varit på spararsidan så att säga, de kanske kan gå med på att om vi lägger de extra pengarna på investeringar, då kommer det fungera. Det jag försöker säga är att det är inte nödvändigt. Så länge det finns liksom oanvända resurser i ekonomin, alltså arbetskraft, folk som är arbetslösa eller som kanske för den delen jobbar på de här galna finansbolaget som bara extraherar värde från ekonomin, då kan vi öka efterfrågan. Det behöver inte vara en investering. Vi kan lika gärna efterfråga en till bil eller vad som helst, för det kommer finnas människor som kan ställa sig och producera den här bilen. Det kommer inte skapa inflation, och det kommer liksom inte skapa några svårigheter för samhället. Snarare så kommer vi bli rikare för att vi kan göra mer idag.
Alltså, en av dina inspirationskällor är ju Mariana Mazzucato, ekonomen. Varför tycker du hon är så bra och hennes böcker är så bra?
Alltså, det jag tycker att hon gör väldigt bra är att när hon beskriver att sättet att prata om vad som skapar värde och hur värde skapas och hur välstånd skapas är ideologi. Och det är ju någonting man sällan gör inom nationalekonomi. Där tänker man sig gärna att det liksom är neutralt. Men hon är väldigt tydlig med att det är ideologiskt. Hon beskriver till exempel hur finansmarknaden tidigare, som vi har ju nämnt finansmarknaden, men att den räknades inte som en del av BNP, utan den var liksom en, så som man kallar det, intermediär vara, alltså någonting som ser till att fördela resurser dit där liksom de riktiga varorna och tjänsterna skapas i samhället. Sen på, om det var 70-talet, så fick den istället räknas som en del av bruttonationalprodukten. Så det är liksom, och då helt plötsligt så ses den som värdeskapande istället för ett sätt att, som ett smörjmedel i ekonomin, där man kan fördela resurser dit värde skapas, och så tror man att värde skapas på finansmarknaden, vilket är helt omöjligt. För det enda som händer där är att man ser till att man ger andra liksom pengar så att de kan anställa eller få kapital, men det är inte där värdet skapas. Så det är helt enkelt hur man beskriver värdeskapande är ideologi. Det andra, en annan sätt att, som man kan se på det, är att det finns ju en idé om att det bara är privat sektor som skapar värde till exempel. Det är också en ideologisk tanke.
Närande och tärande.
Precis, den närande och tärande sektorn, vilket också är en liksom ideologisk tanke. Så hon beskriver ju hur liksom vissa olika sektorer fallit in och ut, hur liksom genom historien i liksom om man skapar värde eller inte. Och det tycker jag är väldigt bra.
Alltså hon har ju också, du tar upp det i din bok, liksom det här att, som jag tycker är väldigt spännande, alltså här på Katalys letar vi på något sätt efter liksom så här socialismen, frön till socialism på något sätt, och vi har ju varit med och gett ut ett par av hennes böcker och skrivit en tredje bok av henne tillsammans med Verbal, och du citerar ju flera av de här böckerna, och jag läste när den kom, den här Entreprenörsstaten, som jag tycker är en av hennes bättre böcker, men liksom hon tar ju upp olika delar av liksom de här mytbilderna, kapitalets väldigt skickliga storytelling om och egentligen fördunklande av hur världen skapas. Och en av de saker hon tar upp är den här värdet av allt och sikta mot stjärnorna och så. Jag kommer inte ihåg, de går ihop lite för mig i de här böckerna, men det är någonstans att liksom staten kan faktiskt skapa inte bara jobb, vilket jag vet att Max gärna tror jag pratar om, utan det är ofta stater, statliga bolag, statliga forsknings... Liksom, vi hade ett covid-vaccin, det beskrev liksom som att nu har några supersmarta företag skapat ett vaccin här. Out of the blue, men, liksom, men herregud, alla som jobbar här är utbildade på universitet. Det är liksom statliga forskningsprogram, det är liksom, stater har sagt att vi kommer köpa för 100 miljarder dollar det här vaccinet om ni tar fram ett sådant. Alltså utan staten egentligen ingen entreprenörskap. Och vi har ju pratat om tidigare i ett av våra poddavsnitt om Elon Musk, liksom, hur han själv startar liksom, inom så här grön omställningsprojekt, och sen så liksom, ur det växer Tesla. Vad tänker du om det där? Liksom den här, att det här bristen på självförtroende kring att, jag brukar alltid citera, jag, liksom, Hjalmar Mehr, gamle kommunalråd i Stockholm, han pratade inte om investeringar, men han pratade om så här, det kan samhället göra bättre. Det finns någonting att samhällsprimat, demokratin kan spela roll. Varför har vi tappat det? Och vad skulle vi kunna vinna på att vinna tillbaka det här Mazzucato-tänket?
Alltså för det du säger är jätteintressant, för Mats Gatti beskriver ju dels hur liksom staten har liksom blivit, inte längre tror att man kan göra såna här saker som man bevisligen har gjort genom historien. Och jag har egentligen rätt i två saker. Dels att trots att man då fortfarande hjälper Elon Musk att starta Tesla, tror att det är han som har gjort det själv och därmed inte kan liksom beskatta honom på något sätt eller liksom se till att det värde som faktiskt skapas där tack vare att man har varit en delaktig aktör också, det fördelas liksom mer jämlikt och rättvist. Och det andra som man beskriver är ju att man helt enkelt inte längre vågar göra lika mycket av det här, så att vi kommer liksom inte få se lika många spännande nya projekt som till exempel elbilstillverkning som kommer tack vare att staten har varit involverad, jag tänker.
Och jag menar, nu har jag inte siffrorna i huvudet, men jag tror att det var ju Mazzucato eller någon liknande bok, att väldigt mycket forskning fortfarande är det patent som liksom stimulerar liksom produktion som används, som kom under liksom amerikansk och brittisk forskning under andra världskriget och säkert också tysk och sovjetisk, alltså helt enkelt tyvärr då krig, men liksom stora statliga investeringar, stora statliga forskningsprogram, att det är verkligen också när staten, som liksom du tog upp det när vi samtalade här lite tidigare, att liksom månprojektet, att ta människan till månen, John F. Kennedy bestämde en ambition att innan 60-talet är slut så ska vi ha tagit oss till månen. Kan du säga något om det? Mazzucato skriver ju om det. Alltså staten kan liksom, politiken kan leda.
Ja, det hon visar i den boken är ju att genom att liksom våga ha projekt, och sen kan man ju ifrågasätta om det är just det liksom månprojekt man ska ha.
Men klara klimatomställningen skulle kunna vara ett månprojekt idag.
Precis, ett månprojekt som har liksom mer ett direkt värde och inte bara extra värde. För de visar ju att det kommer extremt massa olika innovationer och produkter från det här månprojektet som skedde på 60-talet. Det skulle man kunna upprepa idag, men det skulle förstås bli ännu bättre om man då hade ett projekt som också som slutmål hade ett högre värde.
Mm. Det är en väldigt stor skillnad mot hur man idag ofta betraktar förhållandet mellan stat och näringsliv, att man idag ofta ser det som näringslivet gör som ganska så nära optimalt. Sen så finns det en del marknadsmisslyckanden och där kan staten gå in och rätta till dem, men att det är inte så att staten själv får peka ut vilken riktning man ska ha. Det ska alltid vara teknikneutrala investeringar. Man får inte bestämma att nu ska vi bygga upp den här industrin, nu ska vi gynna den här industrin, för att då förvränger man marknadens signaler och sådär. Så även Socialdemokraterna pratar ju på det sättet idag. Om de ska motivera något statligt ingrepp i marknaden, så måste de motivera det med ett särskilt marknadsmisslyckande som de måste rätta till. Och det är väl det Mazzucato vill gå ifrån, att man ska inte tänka i de termerna av att staten bara kan rätta till marknadsmisslyckanden, utan staten kan gå före och peka ut en riktning och få investeringar på plats.
Ja, exakt. Tänka i termer av vad behöver vi som samhälle? Och vi kan ju gå liksom närmare geografiskt än månlandningen och tänka vad hade hänt? Hade vi liksom byggt ut och haft all den vattenkraft som vi har idag och som gör oss oerhört rika som samhälle, om man då hade sagt att nej, det här ska inte staten syssla med. Vi ska vara teknikneutrala, kanske subventionera om någon annan vill bygga det. Det hade ju förmodligen inte hänt.
Och det är väl så som det är nu med kärnkraften, att man hoppas att någon entreprenör ska komma in och bygga kärnkraft till ett billigt pris.
Ja, alltså hela den diskussionen blir också kanske hamnar också lite utanför det jag skrivit i sen, men det är ett tydligt exempel på att också när det verkligen behövs en stat för all typ av energiproduktion som vi kan tänka oss i framtiden, alltså om det är vindkraft eller om det är solpaneler eller om det är kärnkraft. Allt det har liksom en ganska stor kostnad i början och sen så har den en väldigt liten kostnad. Så om man skulle gå in på det här med att man skulle få betalt efter sin marginalkostnad och marginalnytt och använda sig av de marknadsmekanismerna, så kommer de inte kunna få betalt för den kostnad som det var att smälla upp ett kärnkraftverk eller smälla upp vindkraftverk, för själva produktionen efteråt är oerhört billig. Så det här liksom vi kan inte ha en marknad. Vi måste ha liksom en stat som pekar ut handen.
Och risken är då återigen på område efter område att staten liksom är med och genom olika program och liksom bekostar den här dyra forskningsfasen, liksom början liksom. Och sen så är det privata Elon Musk-typer som liksom kapitaliserar till 100% och knappt vill betala bolagsskatt på produktionen.
Ja, risken är ju det, precis. Det är risken är att vi gör för lite för att staten inte vågar peka.
Det blir till och med för få i en mask. Liksom. Ja, vi kunde ha fler sådana typer.
Och i andra ledet så betyder det också att det vi faktiskt gör, det kommer liksom i allt för hög utsträckning tillfalla Elon Musk istället för alla oss andra.
Jag tänker innan vi går in på liksom nästa del här, det finns ju någonting i det vi pratar om nu, nämligen så här att månlandningen, det var ju nice och det har säkert kommit så här forskningsresultat av det, men att lösa klimatkrisen skulle vara viktigare. Välfärden är viktigare än finansiell spekulation. Vårdbeträdet gör kanske ett är sämre betalt men gör ett viktigare jobb, viktigare, värdefullare jobb än den som räknar på derivat på liksom New York-börsen. Det finns ju det här är ju också en värdediskussion. Vad är egentligen, alltså ur den här diskussionen om vad som skapar värde, så finns ju också en diskussion om vad som är viktigt. Varför har vi tappat den i arbetarrörelsen och i samhället?
Det finns antagligen många, många svar på det, men
du blir ett orakel där. Du är liksom oraklet från LO-borgen som nu har gett ut 80 000 tecken på katalys och nu kan svara på alla frågor. Vi kommer liksom fråga om sommarsvädret och liksom, hur kommer det bli med fastighetspriserna i höst och så. Nej, men jag skojar.
Höga.
Allt för höga. Alltså priset är högt, men värdet är bruksvärdet.
Mm.
Nej, men varför har vi tappat den här värdediskussionen, alltså tanken också som handlar om just det, du är inne på det. Du pratar, och vi kan komma in på det nu, det politiska, alltså arbetarrörelsens ideologiska mål är jämlikhet och frihet för alla. Och hur når vi det? Hur ska vi bedöma det? Ja, det är den politiska demokratin, skriver du väldigt fint i boken. Och då tänker jag att den ekonomiska demokratin, en variant av det, man tänker löntagarfonder, man tänker personalägande, men den andra saken är också så här, att vara med och diskutera vad som är viktigt. Är det så att sjuksköterskan, undersköterskan, barnskötaren faktiskt gör ett lika värdefullt eller till och med värdefullare, viktigare jobb än bankpersonen? Alltså, varför har vi tappat diskussionen om värde och vad som är viktigt i samhället och i arbetarrörelsen?
Jag tror ju då att det har i alla fall delvis med att göra att man har anammat den här idén om att det är liksom marginalnytteteorin eller neoklassisk nationalekonomi, att det är liksom marknader kan liksom i sig visa och peka på vad det är som skapar värde, vad det är värdefullt. Och då tappar man idén om att det är vi som samhälle som egentligen borde bestämma och tänka kring vad det är som är värdefullt för oss.
Jag tänker det här med ideologin, du är inne på det. Du skriver om pragmatism. Anna, du har tänkt kring det här också. Liksom socialdemokratin som är så pragmatisk. Vad tänker du kring det när du läser Niklas?
Nej, men för mig var det intressant. Du satte det liksom ett helt stort perspektiv. Genom hela essän så diskuterar du ju genomgående den här relationen mellan ideologi, pragmatism och samhällsanalys. Och då i koppling då till orsakerna till varför arbetarrörelsen och socialdemokratin har försvagats så mycket. Du menar att problemet är inte ideologin och problemet är inte heller pragmatismen, utan det är just samhällsanalysen som har liksom som skaver. Kan du förklara det?
Jag tror ju inte att socialdemokraterna har tappat sin ideologiska kompass. Det är liksom fortfarande så, eller arbetarrörelsen är stort. Det är liksom frihet och jämlikhet som är liksom det, så att säga, överordnade målet.
Och det vill man fortfarande lika mycket egentligen som 1925.
Ja, och även 1925 så var man ju pragmatiska. Det är liksom man gjorde kohandeln och så vidare på 30-talet. Mm. Det är inte så att man har kunnat sitta och regera själv under hela den här perioden, utan det har oftast gjort i samarbete med andra, och man har fått göra avkall på vissa saker för att få annat. Utan det som jag menar är att man saknar är just en samhällsanalys. För det som händer när man inte har en samhällsanalys och är pragmatisk, då kommer vi till den här risken att om man till exempel har köpt idén att det privata är det som skapar värde, att det finns närande och tärande sektorer, så kommer man till tanken att om vi skär ner på välfärden, då kan vi rädda välfärden, för då kommer tillväxten öka. Och det är ju förstås helt bisarrt om man istället utgår från idén att värde skapas av arbete, och det är liksom arbete i offentlig sektor är inte väsensskilt från arbete i privat sektor. Båda de här sektorerna kan skapa värde och har liksom en växelverkan. Båda behövs. De gör olika produkter och de fördelas efter olika logik. Men om man har tappat liksom den analysen istället köper en mer neoklassisk eller nyliberal analys, så kan man få för sig att man kan rädda välfärden genom att strypa den långsamt. Eller att man kan,
i alla fall mindre än Moderaterna hade gjort.
Ja, och man kan rädda pensionerna genom att lansera ett pensionssystem som ger alldeles för låga pensioner.
När ungefär var det som Socialdemokraterna tappade sin samhällsanalys, skulle du säga? Var det på 70-talet eller 80-talet eller 90-talet eller...?
Det är nog en liksom fallande skala, man ska säga. Alltså det letade sig in idéer liksom redan på 70-talet om liksom att den offentliga sektorn kanske var för stor. Det här är liksom på 80-talet, så tror jag i alla fall att det var på 80-talet, så började man fundera på att man skulle bromsa den utvecklingen. Men till exempel, det var inte förrän på 90-talet man övergav politiken för full sysselsättning. Så det har ju liksom skett gradvis, snarare att det gick från en dag till en annan då man släppte sin analys och började använda en annan.
Och problemet är ju att, precis, att man inte har en egen samhällsanalys, utan att man i princip...
Man har sin motståndare.
Man anammade den här nyliberala samhällsanalysen som är liksom det stora problemet. Jag tycker det är lite intressant, för att just nu pågår ju det här den här stora arbetet nu inom Socialdemokraterna med de här 11 arbetsgrupperna som ska ta fram en helt ny samhällsanalys. Eller de har ju tagit fram samhällsanalysen. Nu sitter de och jobbar på reformerna.
Den är hemlig.
Nej, den finns att läsa. Och det här kanske är det tolfte bidraget till samhällsanalysen. För jag tror faktiskt inte de har lyckats i de här arbetsgrupperna som nu finns inkorporera arbetsvärdeläraren, eller har hittat den någonstans i samhällsanalyserna.
Jag ska väl erkänna att jag inte har läst alla 11 gruppers samhällsanalyser, men... Det är inget fel i det, utan det är ju mer en nulägesanalys. Vad är liksom problemet precis just nu? Och det måste vi ju verkligen veta. Men sen, för att ta sig vidare därifrån, så tror jag att man också behöver den här samhällsanalysen som går till grunden. Hur skapas egentligen välstånd? För att om man inte har den tanken, då finns det risk att man återigen hamnar i felaktiga lösningar där man skär ner på saker för att rädda dem, till exempel.
Eller att man, som på 80-talet, lägger väldigt stor vikt vid att företagen måste gå med vinst. Att man, det var en sån idé inom socialdemokratin då att vi måste ha högre investeringar, men för att få högre investeringar så måste företagen först kunna gå med högre vinst, och då måste lönerna sänkas, och då måste vi devalvera vår valuta. Vi kan inte skapa inhemsk efterfrågan, utan vi kan bara exportera oss till framgång. Så redan då, tror jag, någon gång tidigt 80-tal, så börjar man acceptera den här idén om att man måste behandla företagen med silkesvantar och låta dem gå med så mycket vinst som möjligt, och först då kan man hoppas att de sen investerar sina pengar. Och sen, så som du säger, då på 90-talet så hade man ingen som helst motståndskraft mot de här extremt nyliberala idéerna som kom in, med att man skulle skära ner staten, och man skulle avreglera marknader, och man skulle överge full sysselsättning.
Ja, det håller med, och det är ju alltså, och då liksom gick man så långt att man tänker sig att marknaden på något sätt också skulle vara bäst på att fördela sånt som inte ens ska fördelas utav plånbok. Då ska marknaden skulle bli bäst på att fördela sånt som ska fördelas efter behov eller lika för alla, vilket ju också är att ta det extremt långt.
Sjukvård, omsorg, äldreomsorg, ja, och så vidare.
Alltså jag tänker det här liksom, som var en av mina aha-upplevelser som jag har hört och liksom läst och tagit del av som liksom historiska fakta, liksom, apropå pragmatismen, att du menar, jag tycker du skriver historien ganska intressant, att socialdemokratin har alltid varit liksom pragmatisk kring liksom, alltså det är ju Karlbys idé, alltså det finns ingen idé om ett färdigt, så här ser det perfekta samhället ut och så ska vi liksom ta oss dit, liksom att kompassen är liksom, kompassnålen är fastklistrad och nu ska vi bara gå dit liksom. Utan man rör sig utifrån, man gasar och bromsar jämlikhet och frihet, och så liksom reform efter reform, man kan backa, man är reformist, man kan ta stegvisa reformer, om folket inte gillar någonting så kan man ta tillbaka det, och så kan man göra om och göra bättre, liksom, kanske komma tillbaka. Och jag tycker när du skriver det på sid 66 och framåt, liksom du skriver där, bilden är liksom efteråt att de senaste 100 åren har Socialdemokraterna bara suttit i regeringen hela tiden. Men det du skildrar är framförallt de första decennierna, när man liksom Hjalmar Brantings regering 23 avgår på grund av att man inte då kan få igenom bättre regler för de arbetslösa. 1926 avgår regeringen Sandler då när Branting har dött på att man, det är en facklig konflikt, stripa konflikten på arbetsmarknaden där de borgerliga med liberalerna då som stöder regeringen då egentligen fäller, ja, helt enkelt dömer till de så att säga, strejkbrytarnas sida. Man vinner inte valet 28 fast man tar liksom klassstrid, utan man vinner 32 då. Så att socialdemokratin, och sen liksom 34 eller sådär, så avgår man, 36 avgår man igen några månader, liksom 3 månader, och så vinner man valet efter sommaren. Alltså, och det berättelsen, den röda tråden är att i klassfrågan, egentligen i arbetsvärdefrågan, alltså arbetares rätt till A-kassa, rätt att strejka, de här grundläggande egentligen fackliga stridsfrågorna, där avgår hellre socialdemokratin under sina första 50 år än bildar liksom en regering på borgerlig politik. Inte det ganska intressant? Idag har vi de sista 20 åren, och historien får väl avgöra vad som var rätt, så har man suttit i regering de sista 10 åren istället och fört borgerlig politik. Det här är ganska intressant. Vad är liksom, vad menar du var kärnan, avvägningen, ideologi, pragmatik eller samhällsanalys och liksom makten eller politiken?
Ja, det är ju det där med att när man har en pragmatism utan en samhällsanalys och också inte tänker på, eller det blir lätt att man tappar liksom, vad är det vi ska uppnå på lite längre sikt än bara att det ska inte bli riktigt lika dåligt som om det kommer en borgerlig regering till makten i just den här mandatperioden. För risken när man tänker så är dels att man hamnar i en extremt usel förhandlingsposition där de man ska förhandla med vet att man kan acceptera allt så länge det bara är, finns en liten, liten sak som är lite bättre än andra sidan, om man är, om man ska säga att man är extremt överpragmatisk. Men också att det för att man ska bli stark på sikt så måste man visa att det finns röda linjer helt enkelt för en arbetarrörelse. Och de borde då handla förstås om arbetarklassens situation.
Det jag tänker med de exemplen, de historiska exemplen, att det, alltså pragmatismen har nu förvrängts i nutid att handla om att liksom till varje pris sitta i regering, men att det här visar ju att att pragmatism var någonting annat liksom, i begynnelsen
om,
på något sätt.
Till och med, om man vill vara liksom sitt snällaste jag här, det är ändå onsdag mitt i veckan och solen skiner. Så kan man ju säga så att socialdemokratin har ju sagt, och jag tycker det är hedervärt, vi är beredda att kompromissa väldigt långt för att hålla ett fascistiskt, postnazistiskt parti utanför regeringsställning. Och det gjorde man då i 8 år, till väldigt stora politiska kostnader, eller i princip 8 år utan stor reformkraft åt vänster, om man säger så. Man genomförde en massa ganska trista reformer, vi behöver inte ta dem här idag.
Och samhällsutvecklingen gick åt fel håll.
Åt helt fel håll, under sossarnas beskydd, under sossarnas vakt. Istället för att vara opposition mot det här. Och då kan man säga, att vad ledde det då till? Jo, SD växte för 20:e valet i rad, och nu styr man regeringen. Nästa gång kanske man sitter i regeringen eller leder en regering. Så den här, man kan säga så att medan Branting, Sandler, Per Albin, de, liksom, de gick ibland på grund. De fick inte igenom det ena, de fick inte igenom det andra. Erlander hade problem med ATP. Och då tog man strid i de här klassfrågorna. Man avgår hellre, tar nyval och liksom tar liksom nytt spjärn. Och om borgarna då bildar regering och inför strejkbrytarlagar och stoppar facket och så vidare, ja, då kommer vi tillbaka med större kraft, för man tror, så att säga, man tror också på sin samhällsanalys.
Ja, den är också lättare att tro på när man har en samhällsanalys förstås.
Jag tänker så här, om vi ska liksom gå in här, börja zooma in mot slutet, det är snart förskolehämtningar och andra saker. Vi kan inte bara prata om arbetsvärdelära, man måste arbeta också och göra i arbetets fulla liksom innebörd även det vardagliga arbetet hemma. Alltså, du har ju i slutet lite grann ett åtgärdsprogram för arbetarrörelsen. Vad tänker du, Anna, du har liksom tänkt lite kring det här. Vad tycker du är den mest värdefulla liksom insatsen? Vad slog dig mest när du läste det?
Nej, men alltså, vi kan ju ta upp de sex punkterna. För det som är intressant är att du använder arbetsvärdeläran som utgångspunkt och säger att om vi då använder den som grund för samhällsanalysen, då pekar det mot vissa politiska områden som behöver uppdateras. Och en var då kampen för full sysselsättning, som du nämnt, att man ska göra investeringar för framtiden. Tredje, resurser till vår gemensamma sektor. Fjärde är då pensionerna och trygghetssystemen som behöver förbättras. Och du pratar också om den femte punkten, ökade demokratisering av ekonomin. Och sist menar du också att arbetsvärdeläran kan hjälpa oss i att vinna argumentationen för frihet och jämlikhet. Och ja, är det någon av dem du vill lyfta fram speciellt som extra viktig? Vissa av dem har vi varit inne på. Det jag fastnade för var både hur du förklarade liksom just investeringarna för framtiden, hur de gör oss rikare idag men också rikare i morgon. Men vi har varit inne på det, alltså problemet med det här sparandet. Men du pratar också om ökad demokratisering av ekonomin och att staten då, det offentliga, bör styra ekonomin mycket mer för att då öka värdeskapandet. På vilka områden tycker du att man kan gå in och styra mer från det offentliga?
Det här har vi också delvis varit inne på när det kommer till klimatomställningen. Oerhört viktig, där måste, alltså både när det gäller elektrifiering, elproduktion och andra klimatinvesteringar, måste staten gå in och egentligen peka med hela handen, om man säger så. Det är liksom, men det, och en annan viktig som också är högaktuell nu i bostadsbyggandet som har kraschat. Det försämrar liksom vår ekonomi fruktansvärt mycket. Folk blir fattiga, folk blir arbetslösa. Det är massa liksom byggnadsarbetare som inte kan liksom göra sitt jobb.
Blir vi rikare då?
Precis, det är det man frågar sig. Vi har ju faktiskt kunnat skriva av mycket, alltså amortera statsskulden väldigt mycket nu under de senaste åren. Men blir vi rikare för att vi har färre bostäder om 10 år? Nej, det blir vi förstås inte.
Om ännu fler byggnadsarbetare bara kan ställas på, alltså i arbetslöshet, kan vi på något sätt lagstifta så att ingen byggjobbare jobbar, blir vi då ännu rikare, ännu snabbare? I frågan man borde ställa till Santesson, eller hur? Kan vi göra det på fler områden? Alltså, Wigforss kan man fråga, har vi råd att arbeta?
Ja, och alltså det vi verkligen behöver är ju ett högt och jämnt bostadsbyggande. Det vi gör idag när marknaden får styra är att man bygger mycket i högkonjunktur när egentligen det är dyrt med varor för bygget, och så slutar man bygga i lågkonjunktur när det egentligen skulle kunna vara lite billigare att bygga. Det är också ett tydligt exempel på att det kanske inte alltid är marknaden som funkar bäst för att bestämma vad som ska göras. Framförallt inte i långsiktiga projekt.
Mm. Och just nu så är det ju massa arbetskraft som bara ligger och väntar på att bli använd, men som man inte vill använda för att marknaden har bestämt att det inte är dags att bygga nu, vi ska bygga sen när det blir högkonjunktur istället.
Ja, och fortsätter vi vänta lite till så kommer den här stora kunskapen som byggjobbarna har, alltså de kommer ju börja jobba någon annanstans, de kommer inte komma tillbaks när konjunkturen vänder, och då kommer det bli ännu dyrare och ännu jobbigare och svårare att bygga när vi väl har bestämt oss för att oj då, nu behövs det.
Och ska man koppla till Mazzucato-diskussionen vi hade för en stund sedan, och som du för väldigt väl i din bok, så är det liksom, jag tänker i min essä, som inte jag behöver prata mer om, så jag samtalade med Ingvar Carlsson när jag skrev min bok om Erlander, och då frågade jag honom vad han var mest stolt över, och han var mest stolt över liksom att han hade varit med och beslutat om miljonprogrammet. Och där tycker jag det blir liksom, det är en koppling till liksom det vi pratar om nu, att politiskt så ser man ett samhällsproblem och politiken, demokratin säger vi ser värdet av bostäder, det är inte bara en marknadsprodukt liksom. Det är inte någonting som kan lösas av marknaden, det ska inte lösas av marknaden, utan samhället ska gå in med finansiering och styra produktionen. Det var en otrolig styrning, och när man hör alla de här nationalekonomerna och deras, alla de här lakejerna för högertankesmedierna som nu liksom rantar runt i ringen med liksom att man ska ha marknadshyror, för det är bara höjda priser är inte värdet i bostäden, men priset är liksom hyran eller prislappen på, vi ska liksom höja priset. Så du är inne i den egentligen diskussionen med din essä, att ska vi höja priset eller justera priset på bostaden, eller ska vi bygga bostäder, alltså skapa värdet? Men just det här, idén om att samhället kan bestämma att bygga 1,2 miljoner bostäder på 10 år, och det får betydelse på marken för människors dels sysselsättning när man bygger husen och förmåga att bo där. liksom, det är ett helt annat perspektiv. Idag är det marknaden, och det de mest progressiva vänsterpolitikerna drömmer om, det är liksom någon liten miljard liksom, som något litet liksom olja i låset på det här bostadsbygget. Det har betalats av staten liksom. Vad tänker du om det?
Nej, alltså, kan man bara säga att jag håller med helt. Det finns ju så mycket man kan göra här. Vi har, av någon anledning har vi liksom bestämt oss för att det vi kallar för allmännyttiga bostadsbolag ska agera affärsmässigt istället för att agera allmännyttigt, trots att det inte finns liksom någon grund för att affärsmässigt skulle göra det bättre för oss. Samma sak egentligen med pensionsbolagen, om vi går till ATP eller...
Ja. Tyvärr inte ATP längre.
Tyvärr inte ATP, men våra pensionsfonder. Om man liksom som har som princip att man ska investera, säger man, i sådant som har så hög avkastning och utdelning som möjligt. Man ska liksom inte investera i sånt som vi behöver och som kommer göra oss rikare i framtiden, utan istället ska man investera i sånt som ger avkastning. Och egentligen så är alltså det avkastning är, eller utdelning är på aktier, är att man inte använder det till investeringar.
Mm. Man extraherar pengar från företagen.
Ja.
Du skriver också väldigt bra där om att pensionssystemet, det är ofta väldigt mycket skryt om hur bra det här pensionssystemet är, för att det är så solitt och liksom att det finns pengar där. Men det som spelar en roll för pensionärernas levnadsstandard är hur många varor och tjänster de kan köpa för sina pengar, och hur många som arbetar i samhället som kan erbjuda dem varorna och tjänsterna. Och det är ingenting som man kan spara till framtiden, utan det är alltid dagens arbetare som förser dagens pensionärer med varor och tjänster, så att de kan ha en bra levnadsstandard. Så att, det här är också ett område där man genom att inte ha en arbetsvärdelära eller något liknande, så tappar man fokus på det, bara fokuserar på att liksom bygga upp kapitalbuffrar i pensionssystemet och inte tänker på vilken levnadsstandard kan pensionärerna köpa idag.
Och istället för att använda de pengar som vi idag, så att säga, istället för att, alltså vi har enorma pensionsavsättningar, vilket på ett sätt är bra, det är kollektiv kapitalbildning, men istället för att använda pengarna idag för att bygga liksom till exempel bostäder och liksom infrastruktur och utbilda personal som kan liksom ta hand om de här gamla i framtiden och så liksom, det här blir också en del av spekulationsekonomin. De här pensionsfonderna blir ju en del av finanskapitalismen och smörjer ju upp de här finansiella systemen så att det blir ännu större spekulation. Så att det är liksom så att kapitalet vann i alla led i den här fantastiska pensionssystemet som bara, för att citera Göran Persson, bara en liten brist. Den ger alldeles för låga pensioner.
Risken läggs över helt på liksom individen istället för det gemensamma. Nej, men en sak som jag verkligen tycker att vi alla ska ta med oss från den här essän, det är under punkt 3 där i slutet. Du kallar helt enkelt, alltså under punkten om resurser till vår gemensamma sektor, så kallar du just utbildning, vård, omsorg, du kallar det för välståndsskapande sektorer. Vilket jag liksom strök under. Att här, från och med nu så kallar vi den offentliga sektorn den välståndsskapande sektorn. Och jag ville bara bolla det till dig, för att det handlar ju inte om, alltså du är ju väldigt tydlig med att allt arbete skapar värde. Det är inte bara liksom i den ekonomiska produktionen eller att man bygger en bil på en fabrik som skapar värde, utan det är ju också jobb som skapar kunskap, vård, omsorg, men det är också kanske obetalt, det som inte är en del av den ekonomiska produktionen, alltså reproduktionen. Att liksom allt arbete är värdeskapande, inte bara den ekonomiska produktionen, eller hur?
Ja, precis. Eller åtminstone att allt värde har potential att vara värdeskapande. Vi har ju sett att det inte alltid är det när det används fel. Men jag tror att det är jätteviktigt att man... Alltså dels så skapar ju förstås vård och omsorg, det skapar värde i sig för de människor som får vården och omsorgen, som liksom blir friskare, blir väl omhändertagna. Men det är också så att eftersom att det är arbete som är grunden för välståndet, så är det ju också en investering i de grupper som faktiskt skapar välståndet, och på det sättet är det också välståndsskapande.
Jag tänker så här att det finns ju en argumentation i boken lite här och var, jag såg den på några ställen, som är väldigt, tycker jag, fin, nämligen att liksom den mycket högproduktiva idag då överbetalda kanske kapitalisten eller ingenjören eller kirurgen på en privatklinik som har 200 000 i månaden, den personen beror på andra människors arbete. När den kirurgen opererar för 15 000 i timmen, då är det någon annan kanske som passar deras barn eller mamma, eller någon har kört dem dit i kollektivtrafiken, eller någon städar läkarstationen så att man inte får stafylokocker i blodet när man opereras. Kan du säga någonting om det där? Det är liksom väldigt fint det här liksom, och att det är en argumentation för att alla borde få del av kakan de är med och skapar. Jag tycker det är liksom ändå kärnan liksom i den här boken någonstans.
Ja, för det jag menar är ju att alltså, som du, jag tror också du nämnde i början, att alltså, det är en, arbete är ju något kollektivt. Det är någonting vi gör gemensamt. Man kan liksom inte plocka ut en individ. Det här är ytterligare problem med den här marginalnytteskolan, där man tror att man kan plocka ut vad en individ gör och säga det här är värdet den bidrar med. För det är omöjligt att... Alltså, det är inte en atom som liksom är... som inte har någonting med någon annan att göra, utan allting hänger ihop. Du kan liksom inte plocka ut en individ och säga att den här skapar ett visst värde, utan alla skapar värde tillsammans. Och det är liksom en grundpoäng, att det är någonting vi gör kollektivt.
Hur ska man då tänka kring folk som inte kan arbeta? För att det vi lyfter fram i boken här är att man ska upphöja arbetets värde och upphöja de som faktiskt utför arbetet i samhället, att de borde ha större inflytande och större respekt. Men människor som inte kan arbeta, hur ska man tänka kring dem enligt den här teorin?
Ja, alltså det är egentligen, i min sär så är det två saker jag försöker liksom, diskussioner jag försöker föra samtidigt. Det ena är liksom, vad är grunden för det ekonomiska välståndsskapandet, och det är ju arbete. Men sen så är det liksom, vad är grunden för hela vårt välstånd, och det är ju liksom allting vi som människor tillsammans gör eller gör själva enskilda. Liksom alla våra människors välstånd är ju viktigt, och jag tar ju upp alltså, arbetarrörelsens ideologi är just frihet och jämlikhet. Och frihet kan jag liksom, måste ju förstå som att det handlar om någonting vi är gemensamt i ett samhälle igen. Det är inte liksom, vi är inte atomistiska individer, det är inte en nyliberal frihet där vi är fria från ett samhälle, utan vi är i ett samhälle. Det som gör oss fria i ett samhälle är att vi inte liksom underställda någon godtycklig maktutövning, utan vi kan själva och gemensamt bestämma om vad som är ett gott liv. Och det här inkluderar ju alla. Det handlar inte bara om de som arbetar, det handlar inte heller bara om just den tid vi är på arbetet. Men den tid vi är på arbetet behöver demokratiseras och lyftas upp. Men det handlar liksom om alltid. Och det betyder ju också att det inte bara är den ekonomiska produktionen som är viktig, oavsett om det är så att du aldrig kan vara i någon sorts ekonomisk produktion, eller om det, vi pratar om att man vill förkorta arbetstiden, så är det också, det skapar värde, för det är människor som får mer fritid, de kan göra annat, det är också ett värdeskapande i sig.
Vi får sätta punkt där, det får nästan bli ditt slutord, Niklas. Vi har snackat om arbetsvärdelära. Jag kan säga, det såg inte jag komma för några år sedan här på Katalys innan du kontaktade oss. Och vill man fortsätta följa ditt skrivande, Niklas, mellan böckerna, så finns ju ditt nyhetsbrev på Substack, och man kan googla på ditt namn, Niklas Blomqvist med QV, eller Inte makroekonom men heter din...
Just det.
Podd, blogg skulle man sagt förr, men idag är det ett nyhetsbrev. Det är bara googla, ni hittar det där. Vill man ha den här boken, Arbetets värde, som är en liten lätt pralin, vi kallar det pixibok för människor till vänster, så, och det tror jag man får om man har lyssnat i 75 minuter på det här samtalet, om man tillhör den minoriteten av världens befolkning, då gör man enklast så att man beställer den via Verbal förlag, och anger man dessutom Katalys som rabattkodsord, Katalys, så får man 15% rabatt. Jag tror att det här är en bok man vill ha hemma i första upplagan, det vill jag lova. Den 29 april så ordnar Katalys och vi här på Startup Pressarna en stor debatt, den stora finanspolitiska debatten om vägval i finanspolitiken. Det görs som möte på ABF-huset. Man hittar information på Katalys Facebook eller på ABF Stockholm. Se till helt enkelt att vara där, eller se till att titta på det live eller efteråt. Tack Niklas, tack Max och Enna. Och
tack.
Eftersom jag då är uppfödd i den, som Max brukar säga, den gamla tiden, så vill jag avsluta med att läsa en dikt. Det där liksom tog mig hårt, men jag liksom res mig från det. Du tillhör det gamla Sverige, tror jag du sa. Du fick ändå så. Jobba här. Nej, men liksom, och då finns en otroligt fin dikt av en, det här är en jordbruksminister i en socialdemokratisk typ 80-talets början, Palme-regeringen där, som skriver en dikt som heter, han skriver så här, det kunde varit med i din bok, pengar är ytterst ett mått. Pengar är ytterst ett mått på värdet av en viss arbetsinsats eller en viss mängd naturrikedomar eller en produkt framställd med hjälp av ett visst kunnande, en viss erfarenhet, en viss arbetsinsats, en viss mängd råvaror. Kan du genom förslagenhet komma över mera pengar än som svarar emot dina egna tillgångar av allt detta, då har du berövat någon annan frukten av hans eller hennes arbete. Den som lyckats beröva många frukten av deras arbete kallas framgångsrik. Den som berövas hela frukten av sitt arbete betraktas som oduglig. Det är denna innebörd av kapitalismen som legitimerar stölden som naturligt beteende. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.